If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja men visst, du lyssnar på Sveriges enda Champions League-podcast med mig Christian Dahlström som hälsar dig hjärtligt välkommen till ett nytt fullproppat avsnitt där vi har en ledsagare i den okultiverade finansmannen som la fotbollstränarkarriären på hyllan för att få en möjlighet att boosta sitt klimatavtryck ännu mer. Min gode vän Jesper Strandberg, välkommen.
Tack så mycket.
Du, vad har hänt sen senast lördags?
Jo, men jag lever, förutom att ha drivit lite mer klimatavtryck, så lever jag i en flyttkartong för tillfället. Lite flyttar som pågår. Men det blir bra när det är klart.
Vad är det du ska flytta någonstans?
Nej, jag ska bara flytta från en lägenhet till en annan som är lite större. Men...
Är du fortfarande ute i Jakan eller?
Nej, det är Sumpan.
Okej, ja. Så du kommer lite närmare stan.
Ja, men verkligheten. Jag bor ju redan där. Så.
Ja, just det. Ja. Ja, men kul.
Ja.
Du, själv satt jag på ett café och jobbade häromdagen och hörde en låt som jag föll för. För övrigt satt en riktig sportjournalist som bor här på Rosasgatan på caféet samtidigt. Gissa vem?
Alltså sist när jag var hos dig och vi spelar in så delar jag buss med Simon Bank därifrån.
Ja.
Var han?
Ja, men det är han. Han rör sig i samma cirklar som honom, eller som mig här, som man ser honom jätteofta. Men så satt jag där på det där kaféet, Jesper, och så hörde jag en låt på radion där. En låt som man hörde lite på radio för ett par år sedan. Inte för att jag lyssnar på radio särskilt mycket egentligen, men jag kände igen den därför. Och jag hade inte tänkt på hur bra den är när jag hört den tidigare, men nu fattade jag liksom äntligen tycke för den och googlade några textrader för att se vad låten hette och sådär. Den heter Home av Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Vet du vilken jag menar då?
Ja, absolut. Jag lyssnade sönder på den för några år sedan.
Är det sant?
Ja.
För att när jag läste om den så den var liksom inte ens topp 100 i USA och sådär. Så även om den var liksom, fick ett litet break, så verkar det inte som att den var megastor ändå.
Nej, den har väl säkert figurerat i någon, jag vet inte, serie eller något som man har plockat upp den därifrån.
Mm. Ja, men så jag gick in och lyssnade på den på Spotify då, och då kan man ju ibland läsa mer om texten till låten. Ni vet det, Genius eller vad det heter. Och det visade sig då att det här bandets två sångare var ett par, Jade Castrinos och Alexander Ebert. Och låten kom till efter att de hade gått en promenad i Elysian Park i Los Angeles. Den här Alex Ebert är en lång, snygg kille från Los Angeles med alltså en sån förbannad sektledar-aura. Jag kan bara ta en kort recap då. Han bildade det här bandet efter att han hade varit drogberoende och festat i Los Angeles ett par år, och så hade han träffat den här Jade Castrinos på en parkbänk i Los Angeles. Och det här är ett stort band med ett tiotal medlemmar som kommer och går lite grann Den här Jade Castrinos, hon är född i St. Petersburg som ligger utanför Tampa i Florida. Men hennes familj flyttade sen till Los Angeles där hon då träffade Alex alltså. Och sen läste jag på Spotify att Jade och Alex hade gjort slut i den här Text Genius-grejen. Och då gick jag in på YouTube och letade efter en livespelning. Och då får jag hitta den från Bonnaroo-festivalen i Tennessee 2013. Och där är de fortfarande ett par. Och hon är för övrigt också skitsnygg tycker jag. Och när de spelar den här låten som är deras i särklass mest kända då och mest spelade på Spotify och sådär, så går de runt i publiken och låter folk i publiken berätta sina stories. Det här är någon grej som de gör på sina konserter, alltså när de spelar just den här låten. Så här låter refrängen på den spelningen, så kanske lyssnarna känner igen låten förresten. Och på just den här Bonnaroo-spelningen då så är en av berättelserna från publiken av en slump från en kille då som berättade att han haft leukemi och att bandet hade besökt honom på sjukhuset samma dag som han skulle göra sin benmärgstransplantation som han berättar räddade livet på honom. Och nu träffades de igen och då blev jag väldigt gråtmild och tänkte att det var så jävla fint alltihopa. Jag tycker lyssnarna kan få höra hur det låter. Så här låter det i alla fall när han berättar.
Yeah, about a year ago I was diagnosed with acute myeloid leukemia and these guys were coming through Columbus and stopped by my hospital room, hung out with me that day. I got a transplant from an anonymous donor. Saved my life.
Det är fint va, eller hur Jasper?
Ja, jävligt fint.
Man blir rörd och men sen läste jag i kommentarerna till det här klippet på YouTube att Jade och Alex, de hade inte bara gjort slut då, utan hon hade blivit kickad ur bandet bara några månader efter den här spelningen och det spekulerades i att hon knarkade för mycket och att det blev väldigt blodigt i alla fall när de liksom semi-hoppade på varandra i sociala medier och sådär. Och den här Hayden förresten, jag vet inte om du såg det, men han, alltså han som hade överlevt benmärgstransplantationen, han dog sen.
Ja.
Så att med den sorgliga fonden i bakgrunden så känns det aldrig så skönt att prata om fotboll istället. Det bästa sättet att fly undan livets grymma betingelser. Idag har vi ett jävla bra program för er, tror jag. Eller det vågar jag nästan lova. För idag så har vi nämligen en lite längre intervju på länk från Miami för att knyta ihop Florida-säcken kanske, Jasper. Och det är då med den amerikanska tv-kommentatorn och fotbollsanalytiken Andres Dre Cordero. Och jag har velat intervjua honom under en längre tid eftersom han är specialintresserad av supporterpsykologi och sociologi och tribalism, eller tribalism på engelska, jag vet inte vad den svenska översättningen är, men efter den senaste tidens bråk om VAR och sådär så tycker jag att det var helt rätt läge att intervjua honom, och då ringde jag upp honom i förra veckan för att prata om varför vi uppfattar fotbollsmatcher så olika beroende på vilket lag vi håller på och sådär. Det låter ganska trist, jag hör när jag berättar det. Men alltså, ni kommer att älska den delen av dagens podd, det lovar jag. Och förutom det så ska vi lista våra vinnare och förlorare. Och så ska vi snacka upp nästa veckas matcher i gruppspelsomgång 4. Det är ett fullsmockat magasin vi bjuder på idag, intressant Jesper?
Ja, det låter jäkligt fint.
Mm. Men först ska vi ge er ett par snabbnotiser. Bayern Münchens mittback Niklas Süle har åkt på en korsbandsskada och blir borta minst ett par månader. Han ska ha opererats av Christian Fink i Innsbruck, samma läkare som opererat bland annat Tolisso, Hernandez och Leroy Sané. Sanés övergång till Bayern München ser dock mer och mer trolig ut enligt tyska Sky, som skriver att Manchester City vill ersätta tysken med Real Sociedads Mikel Oyarzabal. Mauro Icardi, Jasper, gör succé i Paris Saint-Germain och Toto Mercato Web menar att Paris har bestämt sig för att försöka köpa loss argentinaren för 70 miljoner euro. Gazzetta dello Sport skriver att Icardi trivs även vid sidan av planen och att kärleken därmed är ömsesidig. På 7 matcher har Icardi gjort 7 mål och en assist i den franska huvudstaden så här långt. L'Équipe skriver dock att Cavani vill ha speltid och att Neymar är på väg tillbaka, vilket gör att Thomas Tuchel kommer att ha ett överflöd av spelare och måste göra sitt val. Återstår att se vad som händer, men just nu ser Icardi till PSG på permanent basis ut att vara väldigt roligt. Totosport i Turin skriver att Gigi Buffon har bestämt sig för att spela vidare även nästa säsong. Buffon säger till tidningen att han vill fortsätta och att han inte ser sig själv som en klubbchef. Återstår att se om klubben och inte minst då Andrea Agnelli ser en framtid i Juventus för klubbikonen även nästa säsong. Manchester City har återigen misslyckats med klubbens PR. I förra veckan spreds en bild från Tribe som är en slags marknadsplats där företag kan köpa exponering av influencers. Manchester City hade anlitat PR-firman PHD Media Manchester för att boosta klubben i sociala medier för att försöka fylla klubbens matcher i Champions League. PHD Media Manchester anlitade i sin tur en mindre PR-firma som la ut annonsen på Tribe där man bland annat skrev att klubbens core fans troligen inte kommer att gå på matcherna i CL eftersom motståndet är relativt okända klubbar i Atalanta, Shakhtar och Dinamo Zagreb. Därför ville man nå ut till män i åldern 18-55, helst boende i Manchester, med bilder som visar på den elektriska stämningen på Etihad. Bilderna behövde inte vara från inifrån stadion ens. Tänk er en grupp män som går och sjunger på väg mot arenan, står det i annonsen. City avskedade PhD Media Manchester när annonsen nådde allmänhetens ljus. Och firman bad om ursäkt offentligt och skrev att de ska se över sina interna rutiner.
Du écoute le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde!
Där hade vi snabbnotiserna, Jesper. Är det lite byggarbete i bakgrunden hos dig där, eller?
Ja, men de håller på och bankar och borrar, så det kanske kommer igenom lite störande ljud.
Okej, vi får försöka bortse från det. Men du, Bayern München, om vi börjar där, har ju mer eller mindre säkrat första platsen i sin grupp. Så att Sylen nu blir skadad, det är kanske ingen katastrof i det här läget timingmässigt trots allt. Och om man dessutom eventuellt lyckas få in Sané i januari, då tycker jag att deras lag ser väldigt komplett och farligt ut inför slutspelet. Vad tänker du?
Jo, men jag håller med. Sylen blir borta några månader, men kommer ju vara tillbaka till när det börjar hetta till. Och avancemang kommer ju Bayern greja oavsett. Man har ju flera spelare som kan gå in och täcka för honom. Och sen troligen så Sané-dealen ser ju fortfarande ut att vara på plats. Så får de in honom så kan det bli riktigt kul att följa Bayern både den här säsongen och nästa.
Ja, det känns som att Sané är den sista pusselbiten där för dem. Även om Gnabry och Coman har gjort det bra tydligen. Du, Gigi Buffon ett år till. Bra eller anus?
Nej, man tycker ju att han kan ge sig någon gång. Mm. Jag vet inte hur mycket han, eller vad han förväntar sig att uppnå. Men det är kanske svårt att bara lägga skorna på hyllan sådär. Men han kommer ju längre och längre ifrån att få spela. Har ju fått spela lite liga nu när i mindre viktiga matcher. Men han är ju given andra målvakt och kommer ju inte komma närmare direkt.
Nej, det är väl snarare en fråga om han kan hänga kvar som andra målvakt. Det känns ju lite grann som att han klänger sig fast för att försöka räkna hem ett CL-guld och kanske slå lite fler antal spelade matcher, rekord och sådär. Eller hur tolkar du det?
Jo, men absolut. Sen är det kanske svårt som spelare att inse själv vilken nivå man är på när man har varit världens bästa en gång i tiden. Så det är nog jättesvårt för honom att kapa banden till både till laget och träningarna och omklädningsrummet och allt sånt där också.
Och sen måste vi förstås säga någonting om Manchester City. Andra supportrar har ju haft så himla roligt åt City på sociala medier den senaste veckan. Och eftersom jag själv, precis som många journalister, jobbar med PR lite grann också, så väcker det här extra intresse. Jag tyckte det var spännande och intressant. Jag tänkte att vi skulle bryta ner det här lite snabbt och se vad jag personligen tycker är det mest anmärkningsvärda här. Låter det kul?
Ja, absolut. Jag hade inte sett det här förrän nu när du berättade om det.
Nej, det ser jag. Men det är det podden är till för, att vidga vyer och plocka upp lite allt möjligt. Men du, till att börja med så är det ju såklart roligt, om än inte så häpnadsväckande kanske, men att den här demografiska målgruppen redovisas öppet, män i åldern 18-55. Och att man gör en sån analys är ju liksom självklart i all typ av marknadsföring, och det gör ju alla klubbar även i Sverige, och målgruppen här kan ju vem som helst gissa sig till, eller huvudkärnmålgruppen. Jag själv gjorde en liknande analys senast i förra veckan. I det fallet var det i och för sig en betydligt snävare målgrupp. Det var liksom chefer och beslutsfattare i vissa branscher i företag med en liksom omsättning över x antal miljoner och så vidare. Hur når vi dem och vad kan väcka deras intresse? Vad finns det för olika call to action-punkter och sådär? Det är ju så man går tillväga, och det är ju liksom ingen hemlighet direkt. Men man ska ju förstås inte göra de här analyserna offentliga på det här sättet, åtminstone inte om man är i en bransch som fotboll, eftersom det man kränger är ju en liksom romantisk och känslomässig produkt. Det är lite som teater, tänker jag, när en skådespelare kommer av sig eller någonting annat händer som gör att man påminns om att det bara är ett skådespel, att magin bryts. Och alltså, även om alla fotbollssupportrar förstår att klubbfotboll till en ganska stor utsträckning är en business också, så vill man inte bli påmind om det. Och så har det ju varit i alla tider för övrigt. Det är ju inget nytt fenomen, även om kommersialiseringen av fotbollen har liksom kanske eskalerat de senaste 2 decennierna, eller vad man ska säga. Men man tänker kanske liksom som supporter att gör det ni måste för att få in pengar och bra spelare och så vidare, men gör det snyggt och stör inte magin. Är du med på det, Jesper?
Ja, verkligen.
Ja, och i Citys fall så har ju de redan ett enormt, gigantiskt PR-problem i det att de uppfattas som plastiga och korrupta. Rätt eller fel, det spelar liksom ingen roll. Perception is reality. Så i deras fall så bör de ju göra allt för att inte ge media och andra lags supportrar liksom ammunition till den här offentliga bilden av klubben. Och i det här fallet är det ju just, alltså deras demografiska målgrupp är inte det folk har reagerat mest på. Det är ju inte det som är mest uppseendeväckande heller, utan att de skriver att att inte ens deras core fans orkar gå på deras Champions League-matcher. Alltså, det speglar ju en slags desperation och en medvetenhet om att de i någon mening är oälskbara. Förstår du vad jag menar, Jesper?
Ja, absolut. Sen vet jag inte om det är exakt de här orden som City har använt sig av till den här byrån liksom. Men det är säkert så de tänker. Det är roligt.
Ja, men precis. Nej, men jag skulle i och för sig, man kan inte utgå från det till så, men jag tror inte att den här mindre PR-firman har liksom freestylat helt och hållet, utan det är ungefär det här budskapet de har fått från klubbledningen kanske.
Ja, det är ju säkert en copy-paste, men kanske ja, inte menat att nå omvärlden.
Nej, men det är självklart inte. Men sen är det också den liksom världsfrånvända historiebeskrivningen också, där de skriver om en elektrisk stämning som bara Champions League-matcher som man ser live kan erbjuda. Det här är alltså direkt översatt från engelska då. Eftersom Etihad ju inte erbjuder just den stämningen. Det är ju hela premissen för den här annonsen. För hade den gjort det så hade ju folk gått dit. då hade de inte behövt marknadsföra sig, utan en elektrisk stämning marknadsför ju sig själv, så att säga. Och i annonsen så visar de också en bild på ett City-fan med en sån typ, inte bengal, men vet, en sån här rökgrej som man håller i handen med blå rök. Som han sitter på axlarna på någon annan i en grupp supportrar. Där har de liksom, jag vet, grävt så djupt de kan i sina bildbanker för att hitta någonting som åtminstone påminner om en passionerad City-supporter. Och de uppmanar också i texten de här erbarmeliga influencers Arna att skicka in en mock shot, alltså en dummy bild antar jag är översättningen, eller vad säger du, Jesper?
Ja, det
är så jag tolkar i alla fall. Ja, men på vad de då skulle posta på sitt sociala mediekonto om de får betalt av City. Och de är ju förstås inte ute efter genuina supporterkänslor ändå, men det här sättet att liksom kvalitetssäkra på förhand vad som ska se ut som äkta supporterkänslor, det bidrar ju ytterligare till att man lite kräks i munnen här. Och sen att de gör den här eftergiften också, att influencern inte ens behöver gå på matchen, alltså det gör ju det här ännu mer skrattretande och artificiellt. Alltså inte ens om de betalar folk för att marknadsföra deras stadiumupplevelse vågar de liksom ställa kravet att personen i fråga ska gå till arenan och se en match. Alltså, ja, det vittnar ju om en medvetenhet om hur, liksom, hur jävla kass den upplevelsen måste vara. Och dessutom en undergivenhet inför influencers som är löjeväckande, tycker jag, och beklaglig på alla sätt och vis. Och sist men inte minst så anger de också att influencern ska tagga Citys officiella konto och använda hashtaggen Not Just Any Club. Och jag är ju extra allergisk mot klubbars egenproducerade hashtags överhuvudtaget. Jag tycker det är ett otyg. Och vi har ju pratat om Milans och Juventus hashtags tidigare, eller hur, Jesper?
Ja, absolut.
Men ju, och de är ju lika banala som den här. Men ju, den här ramar ju också in där PR-fiaskot på ett lite extra roligt sätt eftersom den här hashtaggen är lite dubbeltydig. Not just any club, inte vilken klubb som helst. Eller då, om man så vill, ingen riktig fotbollsklubb. Och det är ju dessutom så, Jesper, att City, till skillnad från exempelvis PSG som man ju kan dra paralleller till i övrigt, men City är ju en av världens äldsta fotbollsklubbar som grundades 1880 och som givetvis har en oändlig skattkista av historia och fotbollsromantik och personliga öden och andra sådana värden att bygga sin PR kring. Även om det förstås försvåras väldigt mycket av att man har de ägare man har. Alltså, de är svåra att älska, men de bidrar ju till det själva på ett oerhört klantigt sätt. Vad är din bild av det här, Jesper? Det övertolkar jag det här, eller vad tycker du?
Nej, det skulle jag inte säga. Det känns ju väldigt desperat och pinsamt också. Sen, man kan väl... Jag tänker väl att de som sitter på posterna i City kanske tror att det här är något man kan bara liksom frambringa från noll till 100. Men det tar ju tid att bygga upp ett supporterskap och det är inte liksom senaste åren som övriga Premier League-arenor har fyllts, utan det har ju varit lång tid tillbaka. Och så kommer City från kanske ingen jättebra period under en längre tid, får en ny superstor arena som man har problem att fylla på daglig basis. Så ja, det är inget man vänder på några Instagram-inlägg. Sorry.
Nej, precis. Så, alltså alla de här, alltså Football Leaks har ju varit förödande för dem också, med de här liksom kallhamrade juristerna som styr och ställer, som spelar allan på alla möjliga sätt och vis. Liksom, alltså med de ägarna och liksom de här mänskliga rättigheterna, problemen de har, så är det ju liksom, på så sätt är det ju en förfärlig grund att bygga vilken PR som helst på. Men att liksom spä på det ännu mer med den här typen av liksom korruption, eller vad man nu ska kalla det. Det är liksom, och sen då krydda det med såna här läckor, alltså egna läckor, eller vad man nu ska kalla det här. Det är ett, det blir så himla fel. Och märk väl att jag tycker, alltså, om det nu mot förmodan fortfarande finns City-fans som lyssnar på den här podden, så är det ju här absolut inte riktat mot dem, utan man lider ju med dem på sätt och vis. Alltså, jag tycker det är lika beklagligt när sånt här händer i andra klubbar också. Det är inte så att City, City är den enda klubben med hemska ägare eller med klantiga PR-människor eller så vidare, men just nu så lider de väl en egen liga, och det är snarare så att man lider med City-fans.
Ja, jag håller helt med.
Okej, men du, därmed tänkte jag att det har blivit dags att lista våra vinnare och förlorare, och jag börjar med Raheem Sterling då. För tycka vad man vill om Manchester City, Jesper, men spelaren med bäst form i hela fotbollseuropa just nu, det måste väl vara Sterling. Vi bockar och bugar för kungen, oavsett vad vi tycker om hans arbetsgivare. Min andra vinnare är en spelare som möjligen utmanar om titeln som mest formstarka spelaren i Europa just nu, nämligen Kylian Mbappé, som gjorde hattrick och en assist mot Brygge, inbytt va, med bara typ 31 minuters speltid eller sådär, det var helt sjukt. Sen gjorde han två mål mot Marseille i ligan senast dessutom. Min tredje vinnare är Premier League, där alla fyra lagen vann sina matcher i den tredje gruppspelsomgången, och där alla nu dessutom ligger på slutspelsplats. Chelsea och City leder sina grupper, medan Spurs och Liverpool ligger tvåa i sina. Du, vilka vinnare har du tagit med dig?
Alltså, grejen med Sterling, det är ju precis som vi har varit inne på med Salah och Messi och några till, att när man är på den nivån att så blir det här liksom nästan normal prestation, även om det är helt hysteriskt. Så, och Sterling har ju fått väldigt mycket rubriker hela säsongen och varit liksom fenomenal. Så jag hoppade honom av den anledningen.
Jag tycker dock att han gjorde en extra utsökt match här. Alltså han missade för sig ett friläge, men i övrigt så gjorde han liksom precis allting rätt. Jag tyckte att även från den höga nivån som han normalt har, så var det här en masterclass.
Mm. Ja, jag håller med. Men han är dock inte med bland mina tre. Nej. Där har jag tagit en annan målskytt i Robert Lewandowski, som satte två kassar här sist. Gjort fem totalt nu i gruppspelet, och ös ju in mål i ligan också. Så han snittar ju nästan två mål per match på inledningen av den här säsongen. Mm. Vilket är också fenomenalt. Så han klättrar in på min topp tre. Sen har jag valt att ta med Chelsea, som plockar en imponerande vinst mot Ajax borta, där Ajax var väldigt bra, men Chelsea hade marginalerna med sig, men vi underskattade ju uppenbarligen Lampard och kanske inte trodde på honom inför den här säsongen, men han har ju verkligen hittat någonting med Chelsea, som går väldigt bra för tillfället, har väl 7 raka i ligan eller något liknande, och borta mot Ajax, som ska vara kanske toppkonkurrenten i den gruppen, det är riktigt starkt att komma därifrån med en vinst. Utöver det så plockar jag med Haaland, som visar återigen att han håller på den här nivån, gör två mål mot Napoli, och det ser ut som något i hästväg talangmässigt som Norge kommer med nu. Så Haaland blir min trea på veckans lista.
Mycket, mycket bra, Jasper. Jag tycker det är härligt när vi inte har samma vinnare. Och på förlorarsidan då så börjar jag med Atalanta, som har 3 raka torsk och en målskillnad på -9. I ligan går man som tåget, och det är väl där man satsar sina krafter förstås. Men jag känner bara att om man inte ens tänker försöka i CL, så ser jag hellre att något annat lag får chansen där nästa år. Host, host, Milan. Host, host. Min andra förlorare är Leverkusen, som visserligen hamnade i en otroligt tuff grupp, men som har förlorat alla sina 3 matcher de med och bara mäktat med 1 mål framåt totalt. Min tredje förlorare idag, Jesper, är Lucien Favre, som Precis som vi förutspådde, om vi nu ska slå oss för bröstet när vi råkar ha rätt för en gångs skull, blev totalt utmanövrerad av Antonio Conte på San Siro. Eller Giuseppe Meazza om ni så vill. Favre saknade visserligen Marco Reus, men fick sig en taktisk fotbollslektion av min och Jeppes favorit Rage-tränare. Dortmund har tre raka kryss i Bundesliga dessutom, och nu väntar en retur mot Inter, dock på tysk mark då, vilket kanske underlättar lite grann. Vilka förlorare har du vaskat fram, Jesper?
Här har jag faktiskt tagit med Atalanta också. Och där håller jag med dig att, man borde inte vara i Champions League ifall man inte tänker ställa upp, eller vad man ska säga. Men man har väl en lite för tunn trupp. Man trodde väl att man skulle klara sig på det man hade. Man ser till exempel att svensken Kulusevski, eller hur man säger, som är utlånad från Atalanta till Parma, gör det hur bra som helst i ligan, och han kunde man, det är lätt att vara efterklok, men hade han varit kvar i Atalanta kunde han tagit ligan, och Ilicic kanske fokuserat mer på Champions League till exempel, alltså bara sådana grejer. Men det är jättesvårt att vara efterklok, men Atalanta hamnar in på min lista också. Utöver det så har jag plockat med Shakhtar Donetsk målvakt Pjatov. Du såg det, va? Hans neddragning på en hörna i eget straffområde hemma mot Dynamo. Den är helt idiotisk och orsakar då straff för Dynamo. Och till slut så får Shakhtar bara ett 2-2-resultat. En match man borde vunnit på förhand hemma mot Dynamo. Vilket gör deras chanser i gruppen lite tajtare. Utöver det så jag har en förlorare till, men som jag också tycker är lite av en vinnare i Slavia Prag. Som visserligen förlorar mot Barcelona, men gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Man skapar lägen, man har ett roligt och fartfyllt spel, det jag har sett. Och nu sitter man ju med endast en pinne efter tre matcher, vilket var den man tog i premiär mot Inter. Men spelet man har visat upp har verkligen varit något imponerande för ett så lågt sidat lag och i en så tuff grupp. Så Slavia, det är lite synd att de bara sitter med en pinne, men man kan inte förvänta sig... Ja, det är ändå en pinne mer än man kunnat förvänta sig på förhand. Men deras spel tycker jag har imponerat extremt, extremt mycket.
Jättebra, Jesper. Nu tänker jag att vi då ska ringa upp till Andres Cordero, som alltså är fotbollskommentator i USA på Bein Sports. Vi älskar ju att bredda våra vyer och ta med de här liksom internationella experterna. Det blir inte lika mycket sånt nu som ni har märkt när vi inte har spons, eftersom det kräver en del tid och arbete och sådär. Och jag vill inte gå med hoven för mycket här, Jesper, eftersom det givetvis är väldigt kul för er egen del att göra de här intervjuerna. Men hade jag berättat för min tjej som jag också sköter min bokföring, som du vet, Jesper, hur mycket tid jag lägger ner på till exempel det här avsnittet, då hade hon gett mig en örfil, tror jag. Men med det sagt, vi kör. Okay, so I'm joined now by the excellent Bein Sports analyst and commentator Andres Cordero. He's known in North America for covering Serie A as well as La Liga, but except for being a box-to-box broadcaster, he also has great insights into the psychological aspects of sport, so, which is why I'm extra excited to welcome you, Andres. How are you?
I'm great, thanks for the invite. I genuinely love talking about this stuff. As you mentioned, I'm a sports broadcaster, you know, predominantly a play-by-play guy, so my day job couldn't be further from sort of psychology and cognitive science, but my passion outside of sports is absolutely about this stuff and about all the ways in which we have the ability to sort of self-delude and all these survival mechanisms that manifest themselves in sort of quirky things. And I'm just obsessed with the idea that, like, these brains that can produce, you know, wonderful, genius pieces of music and science and art and everything can also, you know, fool us in the most elementary ways. And I think sports is specifically just uniquely suited to explore these kinds of things, because where else are we allowed to be just unabashedly tribal to just commit every cognitive bias and perfectly okay. And I hate the other guys just because they wear a different color than I do. And I just find this absolutely fascinating. So thanks for the invite.
Yeah, and we're going to get into that pretty soon, because I wanted to talk to you about fan psychology and tribalism, since it, as you said, it has a huge influence on the game. And even if most people recognize that being a supporter makes you biased, it's rarely talked about in a deeper or, I guess, more scientific way. I guess part of that has to do with the fact that most fans perhaps want football to be emotional rather than rational. However, before we get into the football part of it, could you just explain briefly what tribalism means and give us some brief example of how it affects us in our daily lives?
Sure. I think tribalism is just a basic human drive. It's just a fundamental part of identity, really. More, you know, our identity has to be put into a context. And that context, the way we organize ourselves as social creatures, is the tribe. And it really doesn't take a ton to get us thinking in terms of tribes, in terms of us versus them. There's all sorts of reasons why we sort into groups. And I think we sort of often reverse engineer the reasons why we belong to the groups that we belong to, or we, you know, chance upon them, whether they be ideological or regional, etc. But we don't really need to have a sort of coherent reason. You know, strangely enough, it's counterintuitive for why we belong to the groups that we belong to, why we form into tribes. There's all sorts of studies that show something as arbitrary as separating people into, you know, groups wearing different color shirts, blue versus red, can create a bias for in-group against the out-group. And so I think tribalism is the way in which we sort ourselves out to better understand the world around us. There's a famous psychologist, American psychologist, Marilyn Brewer, who I think put it best. She said, humans have two basic needs, one for inclusion and one for exclusion. We all want to feel part of a group. We all want to feel supported by the group. But there's really no, you know, special meaning to the group unless some people are by necessity excluded from the group, right? We want to feel special by virtue of our membership within the group. So obviously we can't just let anybody in. And it's kind of reminiscent to the Groucho Marx letter of resignation from the Friars Club. He famously said, "I don't want to belong to any group that would accept me as a group." I think that kind of nails both sides of it: exclusion, inclusion. I am this, but I'm not that. And so the tribe is just that. It's a way for us to put our identity into context, to put our beliefs into context, I think.
Okay, very interesting. And if we're looking at tribalism in a football supporter context, I know the one Swedish journalist once said that supporting a football team makes you an idiot. And it wasn't just aimed at other people, but at himself too. And I can relate to that when watching Milan, which is my favorite team. And I guess a lot of listeners can relate to that too. In what ways does supporting a team affect your perceptions of watching a football match? And in what way has that been examined in scientific studies?
So this part's actually kind of near and dear to me. This does kind of affect my day-to-day and my job as a football commentator. I often get feedback from people, be on Twitter, just social media in general, people who are just adamant. They just believe, they know in their hearts that I hate their favorite club and love their rival. And it's not, you know, obviously this happens to every broadcaster. It happens across all media, really. It's not just in sports media. It also happens in politics, happens in news, where you're just convinced that the media has it out for you. And it's actually really interesting why this happens. And once you understand it, it makes complete and total sense. And it's interesting when you reached out to me about this podcast, you told me that VAR has sort of shaped your thinking about this a little bit, about psychology. And one of the most famous studies on this is actually, it predates VAR by some distance. It's from the 1950s. But it's a study about American football. It's a study using American football. But these two researchers, it's called They Saw a Game, Hasdorf and Cantrell. It's from 1954. They asked students from Dartmouth and Princeton to rewatch this game of American football, what we call football in the States, gridiron, if you like. And it's a particularly violent game. The Princeton quarterback left the game with a concussion and a broken nose before halftime. The Dartmouth quarterback left the game with a broken leg. The research basically centered around getting these groups from both schools. These are two very good schools in the United States. You presume they're intelligent subjects to rewatch the game and then take notes as they're watching the game of the severity and the frequency of the infractions, the fouls, the penalties that they see. And it was really interesting that watching the exact same, and this isn't at the stadium, this is you're watching, you know, a screen that's giving you the exact same visual information for both sets of fans, and they saw completely different games. Like, how often do you hear analysis from someone about a football match, like proper soccer or whatever, or however you like to call it, and you think, well, what game were you watching? And it turns out, yeah, you might have been watching the exact same 90 minutes, but you were seeing different things within those 90 minutes. And the short version of it is that you come into that experience of a game with your own biases, with your own motives, with your own preconceived notions, and those things filter your experience of the game. There's several thousand things happening during the course of a sporting event, whatever that sporting event is. And what you focus on, the things that stand out, the things that jump out at you, depend on those biases, depend on those motives that you come into it. So in the example that I used at the beginning of a broadcaster being against your favorite team and for your rival, if I, for example, in the course of calling Milan Inter, you know, the Milan Derby, say you're a Milan fan, you're watching this, and I say nice things about, I don't know, Calhanoglu. I say nice things about players that you like on your team. Those things don't jump out at you. Those things seem perfectly natural because, of course, he's a good player. Of course, everyone should have that belief. And they're almost like imperceptible to you. You just go about watching the game. It's just background noise. If I, however, say something negative about a player or a manager that you like or a decision in the game and you're against it, research has shown that actually when you challenge someone's like deeply held beliefs, it triggers the same area of the brain that is responsible for the fight or flight response, right? And so I'm not just threatening a point of view, I'm threatening your identity. I'm threatening your sense of self. It actually literally activates the same areas of the brain as if you were being attacked by a bear. And that's actually the language that the study used, as if you were being attacked by a bear in this scenario, right? And so that's going to stand out in your mind more so than when I said something positive about the team or player that you support. And so at the end of those, you know, 90 minutes or at the end of this sporting event, you're going to have taken stock mostly of the things that threatened your beliefs. And you're going to have, for the most part, largely ignored the things that are in line with your beliefs. And so at the end, you're going to say, well, yeah, clearly this person, the things that I remember are the negative things. So this person is clearly biased about me. And I disagreed with all the positive things he said about the other team. So clearly that person is positively biased against my rival. And in the sense of the going back to the study about Dartmouth and Princeton, when these students rewatched this particular football game, it was interesting how the severity of the fouls, the frequency of the fouls was sort of explained away in a way that felt perfectly in line with their own bias, whether they belonged to the Dartmouth group or they belonged to the Princeton group, right? So the Dartmouth students, for example, thought that the game was a lot cleaner, a lot more fair than the Princeton students did. The Princeton students saw that Dartmouth actually made twice as many infractions as the Dartmouth students saw that. So this selective perception in play that I think it's absolutely framed and it's filtered by your membership in one of these two groups. And there's sort of, as I said, thousands of things happening, and you're going to focus on the things that matter to your particular group. And there isn't an objective reality of the game that we all share, right? Because take soccer, for example. Throughout the course of 90 minutes, soccer is a game, football is a game that has so many different variables. It's fluid. It's not structured the way American football is, where you stop every few seconds, you line up again. It's more like a chess game that can be more clearly analyzed. And there's a fluidity about it that lends itself to you focusing on different things. And so we all have our sort of interpretations of what we're seeing over the course of those 90 minutes. And that interpretation is absolutely based on preconceived notions and biases.
Yeah, that's very, very interesting. And when I wrote to you, I wrote about the VAR situation. So it kind of makes it special when you look at slow-mo pictures of things going on, people who I trust as really football-knowing people They can have just almost the exact opposite view of a situation, often depending on if they support the team or the opposite team.
That's almost the perfect example, right? VAR and slow motion replays are almost the perfect example of what we're talking about, because the way that we sort of explain these things away as sports fans is you watch a slow motion replay of, you know, a foul that is against your team, right? That it ought to be a penalty given for your club. And you see the slow motion, there's contact. You don't know the severity of the contact. You don't know if the contact necessarily is what brought, you know, that player down. And so if you agree with the call, or if you're inclined to agree with the call, you'll see, well, of course, it's a foul. Look, there's the contact. There's that slight bit of that player's sock making contact with the calf muscle of that other player. Brought him down, right? But if you're on the other side of that argument, if you're on the team that's giving away the penalty, you think, well, it's a contact sport. Sure, there might be contact, but he dove. Look, he's already going down before the contact is even made. And so you're watching the exact same image, but you're explaining it and you're rationalizing it based on your bias rather than on any objective scientific reality.
Yeah, that makes it even more clear that we're all very biased when we're watching football. One could have thought that the VAR would have brought some clarity to the game in that sense, but in some ways it actually makes it more confusing. But
to that end, though, I think there's a misconception about what VAR is, right? And I think people believe that VAR is a tool for, because it's such a visual thing, you tend to treat VAR as if it's a tool for the viewers, a tool for the game. When in reality, VAR is just a tool for the referees. It's something that's meant to help the referees make better decisions. And honestly, if there was some way to make VAR secret, right, like if the referees had access to it but nobody else did, it would probably be better in some ways, but obviously it would be a PR nightmare because people need that. They need to know why those decisions are made. And so I'm very pro VAR. I think VAR has been very positive for the game. But the idea that it's going to like eliminate debate, eliminate the talks at the pubs is nonsense. Because obviously, like, as we've been talking about, the interpretation of the images is what's going to matter, not the images themselves.
Yeah, I totally agree with that. I heard you talking about one scientific experiment where I think people were asked about their opinion on spanking children, and then they got to read the texts arguing for or against spanking children, and not only did they change their minds about whether or not it's appropriate to do so, but also they believed that their initial opinion had been closer to their new one than it actually was in reality. Is that correct? And how could you interpret this into a football context?
Sure. So this is called belief change blindness, and it's, this actually happens in football all the time. And I'll give you the example of Neymar, right? And I think you're gonna just watch the reaction to Neymar as the season progresses, not by the neutral fans or fans of other clubs, but by people who identify themselves as PSG fans, because there's this sort of vitriolic reaction to Neymar when he sort of forces his way out of Barcelona into Paris, and then two seasons later, he's trying to sort of force his way out of PSG and back to Barcelona. This past summer transfer window obviously didn't work out. There was a ton of hatred thrown at Neymar by ultras of Paris. But as you see throughout the season, Neymar start to score goals, start to become, you know, the just incredible player that he is, and exert his influence over PSG, you'll see fans of Paris sort of start to kind of just accept Neymar back and sort of welcome him back. The rationale for that is belief change blindness, right? So what happens in, you use this, the example of a study about spanking where they brought two groups of people in, and they, you know, asked them about their belief on, you know, physical punishment for children, and wherever they stand on that.
Yeah.
On that particular topic, they would then give them, assign them homework to read that was against their original belief. And then they would have them come back a month later, several weeks later. And not only did they find that their belief had changed, but they also found that they felt they always believed what they now believe. And the reason that happens is we cannot sort of travel back in time to a period where we didn't have the comprehensive knowledge that we have now, right? We have a little bit more knowledge after we read this assignment than we did before. We can't erase this knowledge from our memories. And so in order to save face subconsciously, we sort of bend our history to feel like, well, maybe I didn't articulate it correctly, but yeah, I always kind of believe this thing that I believe now. And I think that's fascinating. And so the way it manifests itself in football is with players, with managers who are seen as a pariah. The moment they start winning, the moment we let them back into the tribe, the moment they're one of us again, suffering with us, celebrating with us again, we tend to not only forgive all of that stuff that we were mad about, but we act as if we weren't that mad to begin with. And that's this blindness to the way that our beliefs change over time.
I think the example you were talking about when I heard you, in another podcast, Culture Land with David Amoyal, it was about, Sarri being recruited to Juventus, and I guess you can see parallels to when Allegri was appointed too, when he was so very hated about the Juventus fans, and as time went on, they kind of all shifted towards liking him more and almost denying that they didn't.
Wasn't
like
that incredible? Because obviously, they Juve fans, and obviously not all Juve fans. We're speaking very generally here, but Juve fans, Max Allegri signed for them, you could see the ways in which they would downplay his accomplishments at Milan, the way they downplay the things that he achieved beforehand. And so, for example, they completely disregarded the title, the Scudetto that he won with Milan, and they would instead focus on the things that happened afterwards. But the moment he started winning at Juve, all of a sudden, Allegri got, by Juventus fans, got elevated into the conversation of being among the best managers on the planet, to the extent where now Allegri is actually widely considered one of the top managers of probably, virtually any job available in European football.
What's also striking, of course, is... and it's being debated a lot in this day and age, is that today each one of us can kind of choose what media outlets and persons we follow and listen to in social media and kind of tailor it to match our own fundamental beliefs of what's going on, not only in football, but in politics and the world in general, I guess. How does social media affect tribalism in football, would you say?
You know, we do seem to be, bunkering down more and more. And there's something that actually, another concept called active information avoidance that plays a part in this, right? Where we do sort of limit our filter bubbles. And we do this sort of consciously. This isn't something that happens in the background. Because when, as I mentioned earlier, there's these cognitive science studies that show activity in the same areas of the brain when someone challenges your politics or your religion or your worldview, that activate the same sort of areas activated during the fight or flight response. Because these things have a physical reaction, we seek to avoid that, especially when it comes to things like sports, where we think of it as leisure, as an escape from reality. At times, the way people see, politics as like, we want to be, good members of the group. This is actually one of the incredible things about tribalism, is that belonging to a tribe, being in good standing with the tribe, becomes more important, gives you more feedback, gives you more positive feedback than being correct or being right. And so as a result, most of us are not looking to be more right. We're not looking to be more correct. We're not looking to be more knowledgeable. We're looking for the tools that will make us more accepted, more likable within our particular tribes. And so one of the ways that we do that is we sort of eliminate the sources of information that regularly challenge our worldview, that regularly like put to the test the thing, our deepest held beliefs, and instead sort of promote the things that are promoted by everyone else in the rest of our group, right? And so obviously we're doing this with social media. We're sorting ourselves into smaller and smaller bubbles, which separate us. And one way in which, particularly in the US, one very blatant example of that being the exact opposite of a situation where that doesn't happen is you'll hear a lot of talk about like Thanksgiving dinner arguments, political arguments over Thanksgiving dinner. And we sit down with our families, because that's one of the few times when you don't actually get to choose your in-group, right? We're talking about our family now. So I guess I use Thanksgiving as an example, but this is really when you get together with family members for any occasion, any holiday, anywhere in the world. This is the one time that you don't really get to choose sort of the people that are sitting around you for this time of like drinking and eating and talking and whatnot. And so you do get these uncomfortable political conversations out of it, right? Like everyone has the crazy uncle who's like a complete from everything you believe, and you're forced in this one particular scenario to sit next to them and listen to the things that they want. Well, you know, social media allows us to curate our own reality in that respect. We can leave out the crazy uncle if we want to and just put in the people that we find inspiring and interesting and intelligent. And often we're not aware of the biases that are in play when we're using that, when we're making that selection process of what information is arriving to us. And I would argue that that is, you know, pretty dangerous, maybe less so when it comes to football, but more so when it comes to more serious matters in life.
Yeah, I totally agree. And I guess in football, in most cases, it's not dangerous, but it can turn into violence and stuff like that. And I think it's a little alarming. But knowing that yourself, I on my own, I try to kind of follow people on social media that I don't agree with too. So I guess there's ways to kind of, when you know about this mechanism, to kind of not avoid other people's opposite opinions than your own.
You're dead right. But I think you'll admit, based on what you just said, that requires work, right? That requires work on your part to go out of your way to find, and even then they're like, they have to be, opposing views that you can tolerate, right? It has to be
exactly.
Somebody who delivers
exactly.
It in such. So even then, you still have these parameters in place in order to how you want to receive that information. It's mind-boggling, but it does require some work to actually go get out of your filter bubble, get out of your comfort zone, and welcome ideas that can change your mind. But I would argue that it's very rewarding to do so if you can stomach it.
Okay, it's been a great honor to have you on, Andres. I certainly hope we didn't steal too much of your important time today. Where can my listeners find you if they got intrigued by this subject and want to find out more?
Yeah, well, the most direct link to me is on Twitter, at Dre Cordero. You can, if you're in the States or North America, actually, we do broadcast to MENA and Europe at times. I'm on BN Sports USA, usually calling La Liga, Ligue 1. Serie A was my first love, my passion, but we lost those rights in the U.S., so no longer am I calling those Milan games that you might have come across before. But just on Twitter, at Dre Cordero, I hit me up with your opinions, your thoughts. Cognitive science is a passion of mine, but my day job is in sports, and I'm always happy to hear from anyone who's interested in the topic.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och då var vi tillbaka i studion. Vad säger du, Jesper? Är det inte sjukt intressant att höra Andres perspektiv på det här och fundera över hur olika vi uppfattar fotbollsmatcher beroende på våra olika ingångsvärden?
Absolut. Jag rekommenderar lyssnarna att hänga kvar eller att de om de har spolat förbi så gå tillbaka och lyssna på det här. För det är något annat än de vanliga intervjuerna som kanske mest brukar handla om matcher och ligor och spelare. Men det här var riktigt intressant.
Ja, jag tycker också att han har jäkligt spännande perspektiv som jag inte tycker att man får, eller som inte jag tycker att jag har hört någon annanstans egentligen. Men ni får gärna gå in på Twitter och prata med oss eller med Andres själv då, om det här ämnet, ifall ni också tycker att det var lika intressant som vi tyckte. Och ingen av oss gör anspråk på att vara expert i det här ämnet, och därför är det ju extra intressant att höra vad ni känner inför det här, om ni håller med eller om ni känner till andra studier som motsäger de Andres tar upp eller vad som helst. Okej, innan vi lägger på här, Jesper, så ska vi förstås snacka upp nästa veckas matcher. Vi börjar med tisdagens matcher och grupp E, där vi har Liverpool mot Genk och Napoli mot Salzburg. Napoli leder ju gruppen på 7 poäng, Liverpool är 2 på 6, Salzburg 3 på 3 poäng och Genk sist med en pinne. Och om Liverpool och Napoli vinner, är Napoli klara för slutspel och Liverpool matematiskt inte riktigt klara, tror jag, men i praktiken kvalificerade såklart för slutspel. Vad säger du, stänger man gruppen här eller hur tror du att det går i de här matcherna?
Jo, men jag tror det. Liverpool ges en ganska bra chans att rotera lite, men ska ju plocka en trea mot Genk ändå. Napoli får det nog lite tuffare, men liksom deras klass och både på trupp och spel. Jag tror att Ancelotti ror hem avancemanget redan nu ändå.
Ja, det känns väl så, även om det kanske Salzburg är en hårdare nöt att knäcka än vi trodde innan då. Men vi utgår väl från att de klarar det. Förresten, på tal om örfilar och på tal om Napoli, Dries Mertens har ju, dels har han ju gått om Maradona i antal mål i Napoli-tröjan, men han är något av en citatmaskin också. Han berättade nyligen i en intervju, jag vet inte om du såg det, att ett sätt han håller sig motiverad är att han har en 75-årig tant som bor i lägenheten ovanför honom i Neapel som örfilar honom när han har spelat dåligt. Är inte det underbart?
Jo, det är riktigt fint.
Jag tyckte det var härligt att läsa. Grupp F då, där vi har en tidig match mellan Barcelona och Slavia Prag vid 18.55 och en 21.00 fight mellan Dortmund och Inter på Westfalen. Barcelona är etta på 7 poäng, Inter och Dortmund delad andra plats med 4 poäng vardera och Slavia sist på en pinne. Och i CL räknas ju, som ni vet, inbördes matcher, och som Inter då lyckas med ett kryss mot Dortmund har de alltså övertaget mot tyskarna eftersom de vann på San Siro. Inter möter Slavia i nästa match medan Dortmund möter Barcelona på Camp Nou. Nu tycker jag det känns nästan som att Dortmund är pressade att vinna den här matchen. Eller vad tycker du, Jesper? Och hur tror du att det går med matchen?
Dortmund såg inte jättebra ut mot Inter, tycker jag. Man saknade visserligen till exempel Royce som är viktig. Alcacer var inte heller med. Nej, men nu är det lite press på Dortmund, även om man sitter ändå ganska bra i och med att man vann mot Slavia eller Sparta, medan inte bara kryssa. Samtidigt så tog man ju också ett kryss mot Barça där inte torskade också. Men det är mycket som hänger på den här matchen ändå. Jag tror.
Men båda lagen har ju Slavia och Barcelona kvar då, så man får ju nästan utgå från att Barcelona vinner sina matcher. Då är det matchen mot Slavia som man då antar att båda vinner, och då är de ju lika på poäng ifall de kryssar här.
Det har du
rätt. Så att det är, jag menar, det är inte solklart såklart, det är mycket om och men här, men det känns ju ändå som att Dortmund gör rätt i att gå för vinsterna här. Ja, men precis, alltså det är klart att de kör ju offensivt i vilket fall som helst, men det känns lite mer kritiskt att de vinner nu, precis som det kändes för Inter, alltså tvärtom, förra matchen.
Absolut, jag håller med. Och Dortmund har ju varit lite, eller väldigt upp och ner den här säsongen. Torskat eller kryssat matcher man bör vinna och inte alls kommit upp i den nivån som spelarna sitter på. Så det blir en riktigt viktig match här mellan Dortmund och Inter, och Conte, som både du och jag älskar, kan ju vara ganska nöjd med ett kryss här då, i och med att de inbördes går före. Men den är jäkligt oviss, jag tycker det är jättesvårt att tippa här.
Ja, jag utgår från krysset, måste jag säga. Du, vi fortsätter grupp G då, bjuder på en tidig match mellan Zenit och Leipzig och sen en match mellan Lyon och Benfica. Leipzig har 6 poäng, Lyon och Zenit 4 vardera och Benfica har 3 poäng. Hur går det här, Jesper?
Det är också en jäkligt oviss grupp där liksom alla tar poäng av alla och man kan inte riktigt lita på någon. Zenit hemma är ju, de är ju bra, de har ju bra spelare och Leipzig vet man inte alltid vad man får av. Men jag skulle nog, om jag skulle tippa, så tippar jag nog krysset i den här matchen. Och sen Benfica har ju varit väldigt svajiga. Så där tror jag nu att Lyon steppar upp efter förra veckans förlust mot just Benfica. Mm.
I grupp H har vi den spännande returen mellan Chelsea och Ajax. Och sen Valencia mot Lille. Båda 21-0-matcher. Chelsea och Ajax har 6 poäng vardera. Valencia har 4 och Lille 1 poäng. Hur ser du på grupp H?
Nej, men som vi var inne på som jag var inne på så är jag imponerad av Lampard och Chelsea och tror att man får minst ett kryss med sig hemma mot Ajax. Lite fördel Chelsea ändå. Nu fick man ju också Pulisic, gjorde ett hattrick här i ligan, visar jäkligt bra form. Men det lutar lite åt Ajax där. Nej, förlåt, Chelsea. Även om jag verkligen gillar dagens Ajax som ju fick Jaap Stam sparkad från Feyenoord i ligan här i helgen.
Alltså. Okay.
Efter en stor vinst då av Ajax. Så Ajax har ju fortfarande väldigt hög potential och alltid farliga. Men jag lutar åt Chelsea och i den andra matchen så, trots det kaoset som har varit i Valencia, så håller jag dem klart mycket högre än Lille som ser ganska svaga ut. Så Valencia plockar en 3 här.
Mm, all right. Och på onsdag då, i nästa vecka, möter Paris Club Brygge i grupp A, medan Real Madrid har retur mot Gala på Santiago Bernabeu. PSG är i praktiken redan vidare på 9 poäng med Real Madrid som 2 på 4. Brygge 3 på 2 poäng, medan Galatasaray bara har en pinne. PSG kan säkra inte bara avancemang rent matematiskt utan även första platsen ifall man vinner, medan Real tappar poäng. Det skulle väl smaka fågel för Tuchel, får man anta. Vad tror du om grupp A, Jesper?
Det känns ju som att PSG springer hem den här matchen och gruppen och att Real Madrid hemma ska ju ta en 3 mot Gala. Trots att man inte har övertygat i de tidigare Champions League-matcherna, så jag kan inte se något annat än en hemmavinst där.
Nej, du, jag hörde förresten på Guillaume Balague i BBCs radioprogram och podd Five Live. Du vet, programmet där jag blev intervjuad förra sommaren inför Sverige och England. Har jag berättat om det?
Nej. Jo, det berättar tror du. Nu kommer jag ihåg.
Ja, men hur som helst. Han har ju skrivit Pep Guardiolas och Messis och Ronaldos biografier. Så han är ju connected i alla fall. Och i det här avsnittet som jag lyssnade på så hade Spaniens nya förbundskapten Robert någonting hört av sig för att han ville träffa GM när han skulle till England, alltså när förbundskaptenen skulle till England, där han också blev intervjuad i podden då. Och Balague sa då på tal om Real Madrid då att inför senaste matchen mellan Real och Galatasaray nu senast så hade Florentino Perez planterat en story i nyhetstidningen El Mundo, inte i Mundo Deportivo, alltså då som en Barcelona-baserad sporttidning, till skillnad från El Mundo som, vad jag förstår, är Madrid-baserad och inte har någonting med Mundo Deportivo att göra. Ni får gärna rätta mig på Twitter om jag har fel här, för jag känner att jag inte riktigt bottnar i den här analysen. Hur som helst, Perez ska enligt Balague plantera den här storyn och om att ifall de torskade mot Galatasaray så skulle Zidans position vara hotad och att Mourinho står redo i kulisserna att ta över. Och det här ska ha satt fart på Real-spelarna som tydligen spelade väldigt bra i den matchen. Jag såg den inte själv. Och enligt Balague har Mourinho han har redan fått grönt ljus att ta över Real när eller om Zidane får kicken. Och han berättade dessutom att Aulas, alltså Lyons president, hade sagt till en reporter att han hade smsat Mourinho och erbjudit honom rollen som Lyons tränare här nyligen. Men att Mourinho då svarat att han redan har fått ett jobb. Och som vanligt är det ju alltid svårt att liksom avgöra sanningshalten i såna här grejer, men jag tycker ändå att allt det här känns väldigt rimligt. Jag tror att det är helt sant. Vad tror du, och hur tror du att Mourinho skulle göra ifrån sig i Real en andra session?
Nej, jag tror inte att det är sant. Jag tycker väl inte liksom Mourinhos legacy i Real Madrid är så högt att han skulle kliva tillbaka.
Jag tror att det är att Perez bara har en soft spot för Mourinho. Det tror jag är ganska väl belagt.
Ja, nej, men jag tror heller inte att Perez skulle gå emot den vad jag upplever som liksom utbredda majoritet som inte gillar Mourinho eller inte vill ha tillbaka honom. Men det är en rolig story och det är spännande att se om det är något som stämmer. Det har ju ryktats om Mourinho till Dortmund och
jag såg det.
Arsenal och lite annat också. Vi får se vad som händer med honom.
Ja, bara snabbt, vad tror du, hur skulle han göra ifrån sig ifall han hamnade i Real?
Jag tror att han hade säkert gjort det bra och fått resultat med sig, men nog inte bjudit upp till något skönspel.
Nej, nej. Och det hade imploderat förr eller senare. Inte minst hans relation till Sergio Ramos är ju dokumenterat väldigt dålig. Skitsamma. Du, i grupp B har vi en tidig match mellan Bayern och Olympiakos på Allianz, medan Röda Stjärnan går upp mot Tottenham i Belgrad senare. Bayern har 9 poäng, Tottenham 4, Röda Stjärnan 3 och Olympiakos 1 poäng. Hur analyserar du den här gruppen i grupp B?
Nej, men Bayern ska ju plocka 3 pinnar. Det är jag 100 på. Tottenham fick ju fullständig islossning mot Röda Stjärnan sist. Men jag tror inte att alla problem där är över för det. Utan ja, det är klart att Tottenham ska vara stora favoriter, men jag skulle inte sätta hus och hem på att man plockar en övertygande seger, utan jag tror att Röda Stjärnan ändå har chans att störa.
Mm. Ja, men det tror faktiskt jag också. Grupp C då bjuder på 2-21-0-0 matcher mellan Dinamo Zagreb och Shakhtar samt Atalanta mot Manchester City. City som har då 9 poäng, Dinamo och Shakhtar 4 var, och Atalanta lika många poäng som du har följare på Twitter ungefär, Jesper?
Det är helt korrekt. Det ljuger inte.
Det vill säga 0 då. Ett kryss mellan Shakhtar och Dinamo och en vinst för City. Vilket ju är ett troligt scenario ändå. Det skulle innebära då att City tar första platsen redan i nästa vecka och får ännu svårare att piska upp stämningen inför hemmamatchen mot Shakhtar i nästa omgång. Vad tror du om de här matcherna och läget i grupp C, Jesper?
City tar ju Atalanta alla dagar i veckan, oavsett vilket lag man ställer ut på banan. I den andra matchen så den känns jäkligt oviss. Jag håller ju Shakhtar som det klart bättre laget, men ja, man har inte råd att göra sådana grejer som Pjatov gjorde förra matchen till exempel. Men jag skulle ändå tippa att Shakhtar rycker upp sig och visar att man är ett bättre lag än Dynamo, vilket jag tycker att man är.
Mm. Sista gruppen då, grupp D, där vi hittar laget närmast ditt hjärta, nämligen Juventus som möter Lokomotiv på bortaplan i Moskva. Tidig match som vanligt i Ryssland, det vet ni. Leverkusen möter Atletico senare på kvällen hemma i Tyskland. Atletico och Juventus har 7 poäng vardera. Lokomotiv har 3, medan Leverkusen, som vi redan har sagt, har 0 poäng. Blir det här nådastöten i den här gruppen där Juventus och Atletico gör upp om gruppsegern i Turin i nästa omgång? Eller vad tänker du?
Nej, jag tyckte inte Juventus var särskilt bra. Man har ju inte varit särskilt bra senaste matcherna. Och mot Lokomotiv hemma så var man illa ute. Och jag tyckte Lokomotiv var förvånansvärt bra. Så jag tror Lokomotiv grejer ett kryss hemma i Moskva. Och tar man Atletico så har inte de heller imponerat så mycket som man tänker att de ska göra. Varken i ligan eller Champions League. Så det kan bli tufft i Leverkusen också. Så jag tippar två kryss i den här omgången.
Och då blir det ändå en slags seriefinal i Turin i nästa omgång.
Exakt.
Mm. Okej, då var vi i mål där. Jag frågar som jag brukar numera, Jeppe. Vad ser du fram emot mest i den här omgången? Och, eller om du ska plocka fram några särskilda matcher eller detaljer eller spelare. Vad som helst som du är extra uppmärksam på i nästa vecka?
Nej, men jag kommer nog... nu spelas de ju samtidigt, men Dortmund och Inter är ju en väldigt dramatisk match och som... Som vi varit inne på, det står mycket på spel. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Samtidigt så spelar ju Chelsea mot Ajax. Där jag håller väl lite tummen för Ajax. För jag tycker de är riktigt roliga att titta på och jobba på ett riktigt bra sätt. Men ställs nu också mot ett Chelsea som går bra. Och där Lampard fått mycket på plats. Och där det finns mycket att tycka om. Tycker om mig också med egna produkter och spännande spelare som Pulisic till exempel. Så de två matcherna så kommer jag nog försöka kolla på simultant om det går.
Mm. Pulisic känns ju som en fantasyfotbollspelare att kika lite på.
Absolut.
Där det för övrigt gick sjukt bra för mig senast. 102 poäng tror jag. Det är mäktigt.
Ja, det är riktigt bra.
Du, med det sagt så har det blivit dags att vika in hovarna och återgå till radiotystnad. In och lyssna på Home med Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Läs om Jade Castrinos liv och öde. Följ Andres Cordero på Twitter. Följ oss också om ni vill. Och berätta vad ni tycker om programmet. Dela gärna programmet på Twitter när vi lägger ut det där, ifall ni tycker att vi är värda det förstås, annars behöver ni verkligen inte göra det. Det är alltjämt det enklaste sättet att stötta den här ständigt nedläggningshotade podden. Vi förlitar oss på att ni är vår marknadsavdelning och visa nu att ni är bättre än Manchester Citys marknadsavdelning genom att dela och kanske sätta en femma på iTunes ifall ni har vaknat upp på en väldigt generös sida. Trots att vi alla vet att det är en 3+-podd ni lyssnar på. Vi tackar ödmjukast för att ni fortsätter att ladda ner CL-podden. Vi tar er aldrig för givet. Det vet ni. Ta hand om er. Puss och kram. Ciao.
Ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.